då tror jag liksom, då börjar man kunna säga att man upplever inte bara som en klyscha, utan man får känna hur det känns att vara centrerad och bottna i sig själv. Och när du väl har besökt den platsen inom dig själv, så är det oerhört svårt, tror jag, att gå tillbaka som om ingenting hade hänt. Det skulle vara som att leva på sin framsida, men du vet att du har en skatt på baksidan, och låta bli att gå bak liksom. Så det är en väldigt viktig aspekt. Och när du kommer ner i de underlagren, bortom tankar, så upplever du att det är där liksom finns lycka naturligt. Lycka och mening naturligt.
Varmt välkommen till Ayurveda-podden, som är Sveriges största podd om ayurveda och yoga. Jag som pratar heter Johanna Mård, och tillsammans med mina gäster undersöker vi hur den här kunskapen kan göra skillnad för oss alla och vår hälsa. Den här gången gästas jag av ingen mindre än Magnus Frid. Och Magnus, han undervisar i yoga, mindfulness och meditation. Och han har genom akademiska studier i indologi med inriktning på tibetansk kultur och språk fördjupat sig inom de här ämnena. Han är medgrundare till Mindfulness-appen, och han har också författat böckerna Viloläge, Mindfulness i vardagen samt Att vara stilla när allt skyndar. Och tillsammans med Sheila Arnell driver han bolaget About Yoga, som bland annat gör podcasten About Yoga and Meditation. Och utöver det så vägleder Magnus och Sheila sina elever genom klasser av yoga, meditation, breathwork, olika workshops, retreats och mer omfattande utbildningar. Och ämnet för det här samtalet med Magnus är såklart meditation. Det här är faktiskt första gången som vi ägnar ett helt avsnitt av Ayurveda-podden till meditation. Och för mig är Magnus en självklar gäst för det här ämnet. I det här avsnittet får du höra mer om hans personliga berättelse och hur, när och varför han började meditera och vilken skillnad det gjort för honom i hans liv. Och både jag och Magnus delar flera egna erfarenheter av meditation, men det blir även en hel del praktiska råd och tips från Magnus. Tips som är särskilt riktade till dig som vill komma igång med din meditationspraktik, eller till dig som mediterat ett tag och vill få in mer regelbunden praktik. Vi pratar även om varför vi mår så bra av att meditera och vilka vinster som kommer med det, och mycket, mycket mer. Jag hoppas att du kommer finna det här avsnittet lika meningsfullt som jag gjorde. Hej Magnus, och varmt välkommen till Ayurveda-podden.
Tack så jättemycket för att jag får vara med.
Ja, jättefint att ha dig här och att det är just du som sitter här. Jag sa ju det till dig nu precis innan vi satt oss, att vi Ayurveda-podden, det här blir ju första avsnittet som är helt dedikerat till meditation. Och det är på tiden.
Ja, vad roligt. Ja, för det gläder mig att ni lyfter meditation.
Ja, men verkligen. Och vi har ju nämnt det i, kanske inte alla avsnitt, men varannat var tredje i alla fall. För att meditation är en stor del av att praktisera ayurveda och yoga. Det här är ju Ayurveda-podden, men den handlar ju i princip lika mycket om yoga. Kanske lite mer nischat till ayurveda, men de går ju verkligen hand i hand. Mm. Och ja, ayurveda, yoga och meditation, det är svårt att skilja dem åt. De ligger ju så nära varandra. Och det är som en, man får ju som en synergi när man praktiserar alla tre tillsammans. Mm. Eller hur?
Jag håller helt med dig. Och jag tänker att man måste se det som olika system. Mindre hjul liksom, som leder till något större. Och så får man kanske hitta det som fungerar bäst för en. Liksom. Buddhismen erbjuder liksom en modell, och den yogiska filosofin erbjuder en liten annan modell, men det liksom mynnar ut i stora drag i detsamma. Det finns ju såklart lite olika filosofiska teorier.
Ja, men så, visst. Mm. Ja. Men jag tänker just att liksom, yoga och ayurveda meditation, 1 + 1 + 1, det blir inte 3, utan det blir så mycket
totalt,
mer.
Ja, ja,
för att det finns den här synergin i det.
Mm.
Men jag vill börja med att fråga dig, vad betyder ayurveda för dig?
Men ayurveda är någonting som jag kanske inte har studerat super mycket specifikt. Men jag stöter ju på det hela tiden i yogan. Och jag har samarbetat med personer som har dedikerat mer tid åt ayurveda än åt själva yogapraktiken. Men här får man också kanske nämna att yoga för mig är... består också av tre delar, för att komplicera det lite. Det består liksom av att förstå att man andas korrekt, och det består av att vi har en kroppsposition, om det är en asana, en yogaposition, och sen så har vi mindfulness som limmar ihop allt det, de två, och tillsammans igen på samma sätt så blir det något större.
Mm.
Då samma sak där, lite att offra man, till exempel man tänker att ja, men det där med andningen var inte något kul, men det var väldigt härligt att stretcha hamstrings. Då missar man ju också någonting. Därför att tanken har inte varit att bara stretcha hamstrings. Utan tanken i det här hjulet då har varit att allt ska användas ihop.
Mm.
Och när man tränar... jag har ju tränat väldigt mycket ashtanga yoga, som är en väldigt intensiv form av yoga. Då börjar man också tänka väldigt mycket på vad du äter, vad du stoppar i dig och när du gör det. I förhållande, ofta då på ett väldigt nördigt sätt i början, till din asana-praktik. Då, eller din yoga-praktik på, som oftast gör på morgonen. Så att då tänker man igenom ganska noga. Och dessutom så är det ju väldigt intressant att veta vilken konstitution man är då också. Så att man förstår vad man har för förhållanden och balansera, kan man säga.
Just det, exakt. Mm. Precis, för om man är djupt bevandrad i yoga som du är, så springer man ju på ayurveda.
Ja, det är verkligen. Ja,
ja, exakt. Mm. Ja. Har, alltså, som vi har sagt nu, yoga och ayurveda går ju hand i hand. Men finns det några ayurvediska liksom, rutiner som får plats i din vardag? Eller hur ser det ut där?
Ja, men jag har hållit på ganska mycket, och nu får du rätta mig, för jag kan liksom inte säga om det här är helt ayurveda eller om det är yoga, jag vet inte. Men jag har hållit på väldigt mycket med nässköljning och tungskrapning och även med att utelämna mat och så innan jag tränar till exempel, och äta alltid efteråt. Och sådana saker tänker jag mycket på.
Ja.
Och sedan att jag är ju en solklar vata då. Vilket jag har fått bekräftat också.
Mm. Och när du fick veta det, kände du att den... Vad gav det dig när du fick veta det?
Nej, men det ger väl liksom en förhållnings... Eller det ger liksom en position på en karta. Så du kan förstå. Sen är det ju där väldigt... flyter ju in i vart annat så att säga. Men för min del så är det ganska tydligt. Och det kan exempelvis vara sådana saker som att... att jag äter liksom varm mat vissa tillfällen när jag känner att jag vill bli grundad. Äter varm mat för att jag är en väldigt kylig vintertid. Det skulle absolut inte funka för mig att äta bara raw food eller så hela vinterhalvåret. Så att jag lyssnar mer liksom på hur jag rör mig med tiden, kan man säga.
Mm.
Så i den bemärkelsen.
Och det är ju väldigt ayurvediskt skulle jag säga. Också det här med näskanna och tungskrapa.
Ja.
Det är både alltså, ja, yogiska och ayurvediska praktiker eller rutiner.
Mm.
Och det här med att, liksom, att känna in och titta ut. Mm. Gör du det så, och justera din kost och livsstil utifrån det. Mm. Då praktiserar du ayurveda, brukar jag säga.
Mm.
För det är det handlar om.
Beskrivet.
Ja.
Det är jättefint.
Verkligen.
Men det tror jag det är nog nästan det som jag lärt mig mest. Och det kände jag liksom att det var ett väldigt intuitivt lärande. För att när du börjar praktisera yoga, den fysiska yogan på daglig basis. Då kommer du väldigt tydligt och nyanserat känna vad kroppen mår bra av och vad kroppen mår dåligt av. Och då är det ju utifrån ditt inre som du känner det.
Exakt.
Och du märker väldigt tydligt när du inte har... behandlat kroppen med medkänsla eller skötten så att säga, med de här basala behoven med sömn och rätt mat och rätt dryck och så.
Precis, man brukar säga det att du behöver, men
Alltså yoga hjälper ju dig att komma närmare dig själv. Och det, precis som du sa nu, utifrån det så är det lättare att veta lite vad du behöver. Eller man kan använda yoga för att lite lättare checka in med sig själv och känna, har jag vata, pitta eller kaffe och balans nu? Men för att kunna liksom sätta ord på det så behöver man ju att, liksom, lite kunskap om ayurveda också.
Ja, det måste du ha, ja. Precis.
Men även, alltså, du behöver inte ha... Alltså, alla människor på hela jorden vet hur en vata och balans känns. Mm. Även om man inte har tillgång till de... Vad heter det språket?
Liksom,
det vokabuläret. Exakt, det vokabuläret. Så att liksom, ayurveda finns ju överallt runt omkring oss. Har alltid gjort och kommer alltid göra. Och meditation då? Vad betyder meditation för dig?
Ja, men det har betytt att ha förändrat mitt liv. Och fortfarande en väldigt viktig komponent i mitt andliga tränande. Eller mina dagliga rutiner. Och återigen så kanske jag inte alltid särskiljer dem från liksom varandra så mycket. Men jag följer liksom en väldigt tydlig buddhistisk meditationslinje kan man säga. Jag växlar inte så jättemycket och jag är inte så intresserad av att prova allt nytt som kommer eller så, utan jag hittade ganska tidigt i min ungdom liksom en riktning som jag tyckte fäste på mitt sinne, och då har jag praktiserat det väldigt mycket.
Just det.
Och som det är med allting man skapar en vana av, så liksom gör man det både preventivt liksom, och även i stunden när det går mer emot. Så att det liksom handlar om rutinmässigt tränande som jag inte kan föreställa mig att vara utan.
Ja, det är så.
Absolut. Mm. Ja.
Och vem var det som inspirerade dig till att börja meditera?
Ja, det är en lite speciell historia.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Min mamma, hon, när jag var liten, så råkade hon lyfta en tidning i ett väntrum hos en läkare någonstans. Och då var det ett reportage om tibetanska flyktingbarn uppe i nordvästra Indien. I närheten av Dharamsala, där Dalai Lama har sin exilregering. Och det var ett väldigt fint reportage. Det var SOS Barnbyar som berättade om hur de här barnen fått en andra chans. Och hur man verkligen skulle ombesörja att de fick en rejäl och robust utbildning. Så de stod rustade för resten av livet. Och som det är ibland, saker fäste, vi vet inte varför, men det fäste på min mamma. Så hon gick hem och tog kontakt med SOS Barnbyar och sa att jag vill sponsra ett barn i den situationen. Och det blev då en pojke som heter Karma som växte upp i nordvästra Indien i närheten av det här reportaget. Och han var liksom som, inte bara mina föräldrars fadderbarn, utan nästan som min fadderbror. För min mamma var så enormt engagerad, så att det liksom verkligen genomsyrade. Han fanns med liksom perifert hela min barndom. Och självklart så skrev vi massa till varandra och blev som bröder på distans. Och sen så åren gick, och när jag var i mitten av tonåren någonstans, då bjöd mina föräldrar över Karma, för då hade han gått ut skolan och kunde komma loss lite mer tid. Så han bodde hos oss i 3-4 månader.
Okej, wow.
Och det fanns väl planer kanske också att han skulle stanna helt, men så var det inte. Och under den tiden så var jag väldigt sökande. Jag hade liksom tänkt väldigt mycket liksom på runt existentiella frågor, och både mått bra av funderingarna och också mått sämre av dem. Och mitt i det så kom Karma liksom. Och
var han äldre än dig eller var ni jämngamla?
Han är äldre än mig. Han är 4 år äldre än mig, tror jag. Så att det var ju också liksom en... Jag såg lite upp till honom, jag lyssnade lite extra. Och han var väldigt duktig på engelska, han är väldigt duktig på engelska. Han hade gått ut universitetet och hade en god omvärldskunskap och hade både en en förmåga att förklara buddhismens filosofi, men också att sätta den i relation till en mer västerländsk tanke då. Så att jag kommer ihåg, vi hade väldigt mycket intressanta diskussioner som jag tyckte var väldigt givande, för jag hade ingen annan i min omvärld just då som jag kunde dela det med.
Gud vad värdefullt.
Ja, enormt.
För honom att få ha er en familjstöd och för er att liksom få hans bidrag till era liv också.
Ja, verkligen väldigt ömsesidigt på det sättet. Och min mammas och hans relation var ju väldigt fin. Jag såg någon bild nu i helgen när jag var hemma hos mina föräldrar på, när de satt och pratade liksom. Och det var ju liksom ett decennie av, ännu mer än ett decennie, två decennier av brevväxlande. Där han har kallat min mamma för mamma och så här. Mm. Så det var ett fint möte dem emellan. Det betydde nog väldigt mycket för båda, tror jag.
Ja, oh, wow.
Och så efter det så då bestämde vi att när jag hade gått ut skolan så skulle jag och komma ner och hälsa på Indien då. Och fram tills jag hade gjort det så började jag liksom meditera. Och då började jag med väldigt enkla instruktioner som jag hittade i en bok bara som jag hade fått av Karma.
Och var är din bror, säger jag nu, som inspirerade till det då?
Absolut, ja. Ja, han lämnade. Jag fick några böcker av honom när han åkte hem. Och där fanns väldigt sparsmakade instruktioner. Och sen snabbt så började jag liksom köpa egen litteratur. Det var ju en annan tid så. Det var ju liksom, det fanns inte YouTube och så. Så att det var en ganska enkla sparsmakade. Men det ledde liksom till att jag dels så fort jag bara kunde åkte alltså på Karma. Och vi reste runt i nordvästra Indien och Nepal några månader, han och jag. Och sen
Så du reste dit själv utan familj?
Ja, jag reste med en kompis och jag och reste dit. Men det var ju en sån lyxresa för att Karma stod på flygplatsen och hämtade oss. Och sen bodde vi ju med honom liksom. Så det var ju som att komma in rakt in i ett annat skikt på något sätt. Så vi bodde ju första veckan så bodde vi uppe i den här fadderbyn då, där han hade växt upp och träffade alla hans kompisar som jag tidigare hade bara hört om i brevet. Och alla visste ju mycket väl vem min mamma var, och så hon hade gjort sig ett litet namn där uppe för hennes engagemang hade varit så stort. Och hon har skickat så mycket kläder genom åren och presenter till massa olika.
Alltså vad häftigt, jag bara får en känsla av att det här, att du reste dit måste betyda så otroligt mycket för din mamma också.
Ja, men det gjorde det. Det gjorde det verkligen. Sen åkte vi dit ihop 4 år senare, tror jag. Men då åkte vi till Nepal för att det kan ha flyttat. Men det var också en väldigt fin resa. Och då träffade vi väldigt många av mammans gamla, de hon hade haft kontakt med genom åren då. Så det var väldigt fint. Men jag kunde inte på något sätt då sätta det i relation till att det här skulle leda till att jag ändå skulle jobba med det. Eller, det fanns liksom inte. Utan det här var bara något som var självklart. Som där när man växer upp med något. Och sen så när jag kom hem så kom jag att jag kände mig ganska vilsen. Jag liksom, jag var väldigt dubbel. Jag hade en tjej som jag var väldigt kär i hemma. Och som jag var, det var liksom inga tveksamheter om att jag ville hem igen. Men jag kommer ihåg att jag kände mig väldigt tom på något sätt. Och jag ville omedelbart planera en ny resa dit. Och jag tänkte mycket på det efteråt. Hade jag inte haft kärlek hemma i Sverige så hade jag nog inte kommit hem på ett väldigt långt tag. Jag kände mig väldigt hemma i den miljön och jag började studera språket ganska tidigt och plockade upp lite olika aspekter av det.
Var det det jag hörde nere i fikarummet här? För precis innan jag sprang på dig.
Ja, det var hindi.
Det var hindi,
ja. Och det kan jag inte mycket. Men det är så kul när vi sitter på stöpet.
Men du kan ändå liksom en liten så här kaffekonversation på hindi.
Ja, jag har läst hindi på universitetet i ett halvår. Ja. Och så har jag läst sanskrit i ett år. Och det är ganska närliggande.
Ja.
Och tibetanska har jag läst mer då.
Ja.
Så lite va?
Ja, spännande.
Men det är så kul för att den första resan då var vi uppe i ett väldigt avlägset område upp mot Tibets gräns som heter Valley of Flowers, som jag faktiskt skriver om i min bok också. Och den här tjejen som sitter på ett öppna landskap som du också träffar här nere nu, hon är därifrån.
Är
ja, så det var så roligt. Oj. Jag frågade henne, var kommer du ifrån? Och sa, jag är från avlägset Uttarakhand. Och så, ja, jag har varit där.
Oh, wow.
Och så började vi prata. Så
jag brukar världen öva, är liten
öva
ibland.
De stiltiga, hindifasiga kan med henne.
Ja, roligt. Ja. Vad fint. Okej, så där någonstans, du började meditera när du var tonåring. Du var,
ja.
Ja, vilken fin story.
Mm. Och när jag kom hem så började jag liksom engagera mig i buddhistsamfund här i Sverige. Just för att jag kände mig liksom lite mittemellan. Det är väl det som kan bli negativt så där, när man bygger upp någonting så starkt som bygger på en annan kultur. Att jag kände liksom att jag ville tillbaka, och när jag inte kunde komma tillbaka så kände jag att jag var tvungen att hitta något här som kunde, där jag kunde få utlopp för det.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Och nu tänkte jag fråga dig, vilken skillnad har du upplevt sen du började meditera? Men det är nästan som att det har varit med dig typ hela livet. Jag tänkte lite så här, vem var du innan du mediterade och vem är du nu? Men ja.
Jag vet ju efteråt, vet jag ju att jag har en ADHD-diagnos. Så jag vet ju att jag liksom genomled en viss kamp under den tiden. Och det kan jag verkligen känna med när jag tänker tillbaka. För att jag kände att det var ett slitigt så de där åren. Jag tyckte inte det var toppen så här med. Och ganska fort kom jag ihåg också på tal om Ayurveda. Så kom jag ihåg att jag med alkohol och sådana saker. Att jag kände att jag inte riktigt resonerade med det liksom.
Mm.
Så jag sökte något annat. Och det jag sökte var ju liksom att hitta en stillhet för en rastlöshet och en oro. Stundtals ångest. Som debuterade väldigt starkt någonstans precis då. Så märkligt, man förstår det baklänges, att det alltid sammanföll liksom. Så precis när jag hade den här existentiella krisen och insåg att jag hade lite klurigt med mig själv, så kom karma liksom, så hamnade jag i det.
Ja. Han dök upp i rätt om tid.
Verkligen kan jag säga.
Ja.
För jag hade gjort väldigt klart att jag hade även sökt i vår religiösa terräng och känt att det inte passade mig.
Mm, just det. Ja, alltså vilken fin story. Lite, ja, väldigt inspirerad av det. Tänker lite själv på mina barn. Så,
ja.
Att kunna få ge någonting sånt som verkligen verkligen influerar hela livet.
Men jag tycker man ska ta något från den historien som känns fin, tycker jag. Det är liksom hur små saker man tänker, det spelar ingen roll vad jag gör, det har inget avtryck. Men detta är ju verkligen karma, det är orsak och verkan.
Mm.
Det är kausalt. En sån tillfällighet att min mamma lyfte en tidning och hon läser det. Gör mödan att kontakta dem. Och sen att det har bara funnits med mig i barndomen har liksom förändrat hela mitt liv.
Mm.
Nu jobbar jag med detta.
Exakt.
Det är mitt enda. Det är fortfarande min träning och det är fortfarande det, eller det är det som jag får min inkomst på, eller mitt jobb.
Det är så fin påminnelse om det här med att alltså jag vet aldrig vad, precis som du sa,
vad du sår.
Exakt, vad du sår, vad det kan leda till och hur, vilken fantastisk trädgård det kan liksom resultera i. Vad skulle du säga då när du får frågan, varför tycker du att man ska meditera? Eller varför rekommenderar du andra att meditera?
Alltså, det ena är ju så, de skäl som presenteras mer i nutid, den moderna, mer mindfulness-kulturen, att man mediterar för att komma till rätta med vissa symptom då, som man har evidens bekräftat då att meditation har en god effekt på. Som exempelvis stressreduktion, sänkt oro, nedstämdhet och ångest. Och du kan sova bättre och så vidare. Listan är lång. Mm. Och det är liksom, bortom all tvivel. Tänk att man vågar säga att det här är en fungerande metod.
Mm.
Och den är så fungerande som man till och med har lyft in den i. Ja, jag tror inte det finns någon som har gått på KBT utan att blivit intresserad i mindfulness till exempel. Mm. Så det har ju blivit deras metod. Så det är det ena skälet. Men jag tänker att där bör man också tänka på att det blir ännu starkare effekt om du gör det preventivt. Inte bara när du har hamnat i en svår situation.
Just
utan
det.
Du gör det mer till en livsstil. För att då visar all forskning, till exempel som berättas om i den här Altered Traits, den här boken med Richard Davidson, att ju mer timmar du ackumulerar, ju mer träningstimmar du ackumulerar, ju mer stadig blir du, ju mer plasticitet ändras din hjärna plastiskt, så att du också är mer resilient mot den formen av motstånd som du kan utsättas för, som stress till exempel. Och sen det andra, lite djupare planet, är ju att få utforska de stadier av hjärnan bortom det här man kallar för diskursivt i buddhismen. Alltså från vår dagdrömmarhjärna, våra evigt lopande tankar och de här impulsiva känslorna som kan komma som vi gärna springer efter. Att liksom få uppleva att vara under det. Och då tror jag liksom, då börjar man kunna säga att man upplever inte bara som en klyscha, utan man får känna hur det känns att vara centrerad och bottna i sig själv. Och när du väl har besökt den platsen inom dig själv, så är det oerhört svårt, tror jag, att gå tillbaka som om ingenting hade hänt.
Mm.
Det skulle vara som att leva på sin framsida, men du vet att du har en skatt på baksidan och låta bli att gå bak. Liksom.
Just det.
Mm. Så det är en väldigt viktig aspekt. Och när du kommer ner i de underlagren, bortom tankar, så upplever du att det är där liksom finns lycka naturligt. Lycka och mening naturligt. Så vad man gör, man pratar om att man tar tillflykt. Och det är en plats man kan ta tillflykt till. Därför att man kan säga att man sluter ett nytt förbund med det inom dig själv. Och slutar att outsourca lycka till alkohol, pengar, vad det nu kan diskutera, relation, förströelse, vad den kan vara. Liksom. Men du outsourcar inte längre det dit, utan du vänder dig till den här platsen istället. Mm. Och det är en väldigt game changer i ditt liv när du gör det.
Och jag blir nyfiken på det här med buddhistisk meditation.
Mm.
Så vill du berätta lite kort liksom hur den praktiken ser ut?
Ja, gärna. Tänker du meditationsövningarna eller ja, vad den skiljer sig?
Ja, men exakt, ja. Precis. Vad är skillnaden på den typen av meditation då? Nu, det finns ju jättemånga olika typer.
Det ska man verkligen fastslå.
Mm.
Så att det vi i det här avsnittet pratar om är ju den moderna mindfulness-meditationen där man kan få på vårdcentralen. Och den är ju cherry-picked från buddhistisk meditation av en forskare som heter Jon Kabat-Zinn. Och han gjorde det på ett väldigt finurligt och smart sätt för att han insåg liksom att alla de här kulturella kontexterna som meditationen fanns i buddhismen då skulle vara väldigt svårt att lyfta in i vårdapparat. Så sakta han plockade teknik efter teknik, testade det för att få det bevisat att det fungerar mot vissa symptom. Och sen har man använt det på det sättet.
Mm.
Men buddhistisk meditation är egentligen det är samma tekniker. Man kan grovt säga att det finns två olika falanger, eller inte falanger, det finns två olika en gradvis stegning av meditationen. Den första är stabiliserande meditation, man kallar den för shamatha. Och det är i stort sett att förstå att ditt sinne är inte så samlat som du kanske har trott. Även om du har fått höra att du är så duktig på att koncentrera dig eller något sådant. När du ombeds att exempelvis hålla din närvaro stilla på en plats inom dig själv, så kanske du inte klarar mer än ett par sekunder, för att vi är så splittrade och kluvna av massa olika skäl. Så steg ett är att bli närvarande, att detta är fallet, och sen sakta bygga upp en förmåga att hålla sinnet stilla på ett objekt över lite längre tid. Och för att när vi har bemästrat det, så kan vi gå över på det som man kallar för vipassana, att som är en mer betraktande, reflekterande och analytisk meditation. Då börjar man jobba mer med saker som man behöver jobba med för att inte fastna. Och också att man börjar titta lite på vad sinnet är, hur det är konstituerat, så att säga. Vem är det som mediterar? Vad består det av? Det här vi kallar jag, det som vi är beredda att skydda i tid och otid och försvara och skapa om varje morgon och göra det rustade starkt liksom. Men nu buddhismen är man så modig så man vänder till och med blicken mot det liksom. Hur solitt är det? Och vad händer om du luckrar upp det lite grann? Vad blir kvar då? Och så vidare. Så det man kan säga att det är liksom en utforskande av sinnets arkitektur. Och målet där är återigen symptombaserat, kan man säga. För Buddha hade ett mål, och det var att han ville komma till rätta med vad ska man säga, den friktion han upplevde med livet. När han insåg att han liksom hans pappas rikedom var bara en chimär. Det var ingenting han kunde ta med sig. När han kom ut från sitt palats, som den prins han var, så såg han en sjuk, en gammal och en död person. Och han insåg att det här ska hända alla. Hur ska jag kunna leva ett fullt och innehållsrikt liv när jag vet att det ska bli så här? Så han tyckte att det fanns liksom en inneboende, ett lidande, dukkha kallade det för, det, i hela livsuppsättningen. Och att vi försöker fly från det faktumet på massa olika sätt. Men han kunde liksom inte bortse från det, för han blev bara motfälld. Så han ville liksom förstå, hur ska jag kunna känna full glädje i nuet trots detta? Mm. Och det var där han började prata om det här tillståndet av nirvana, som då kan ske precis vad som helst och när som helst, och inte bara när du dör, utan gränsen mellan det världsliga samsara och nirvana är enligt Buddha väldigt tunn.
Mm.
Egentligen bara ett perspektivskifte.
Mm. Så spännande. Gud vad spännande. Jag vet ju att du leder kurser och utbildningar i meditation.
Mm.
Jag känner nu att jag har ju sagt det till dig tidigare, men det är på min bucket list.
Ja.
Absolut. Alltså jag tycker det är så, ämnet tilltalar mig så mycket. Liksom rent teoretiskt, för jag tycker det är väldigt givande att prata om det och liksom förstå det. Jag gillar att liksom gå djupare i den här typen av teori. Jag har läst många terminer psykologi på universitetet bland annat, men yogisk psykologi på det sättet är, jag vet inte, det är givande på ett helt annat sätt för mig. Det är, det är djupare och för mig mer intressant. Och vi har faktiskt i ett av de senaste avsnitten av Ayurveda-podden pratar vi om sukha och dukkha.
Ja, sukha och dukkha.
Jätteintressant. Mm. Jag är också nyfiken på om du själv har liksom upplevt några, om du har några minnen, erfarenheter från några särskilda gånger du har mediterat, upplevt någonting som för dig har varit lite utöver det vanliga, som liksom har för dig liksom har fastnat, om du har någon sån upplevelse som du vill dela med dig av?
Mm, bra fråga. Alltså jag är nog liksom, jag tillhör nog den grupp meditatörer som, jag har inte haft några så här transcendenta upplevelser så, men jag har upplevt att i stunder där jag har varit, min yttre situation har varit väldigt problematisk. Och det har varit ett mer eller mindre inbördeskrig inom mig. Så jag har upplevt att jag har kunnat känna en total rofylldhet, acceptans och medkänsla till mig själv och den situation jag befinner mig i. Och då pratar jag inte om en flykt eller någonting. För att i de situationerna så har det varit andra människor inblandade. Bland annat jag beskriver i min första bok. Min dotter har genomgått väldigt mycket sjukvård. Och så det fanns liksom alltid, du var alltid tvungen att gå tillbaka fort och vara aktiv och hjälpa till.
Mm.
Men till och med i de situationerna så kunde jag känna de här djupare tillstånden bortom destruktiva tankar som fanns mycket i den stunden. Liksom, och hopplöshet, sorg och så vidare. Och det är inte liksom att man liksom flyr en kort stund, utan det är snarare så här att du öppnar ett inre rum som kan härbärgera, som kan hålla alla de tillstånden samtidigt.
Mm.
Det är precis som att ditt hjärta liksom blir större. Och det finns en sägning inom en lärare som heter Pak Chok Rinpoche. Han säger att liksom i ett litet rum så definierar en enda möbel hela rummet. Så om det står en säng i ett litet rum så är det ett sovrum. Så det ett skrivbord, där skulle du säga att det är arbetsrum. Men det är bara möbeln som är skiftad. Rummet är detsamma. Men du ser det så. Det är subjektivt, så ser du det så. Men i ett stort rum så kan du placera massor med möbler. Men det skulle absolut råda en diskussion om vad det här för typ av rum. Liksom. Mm. Om det är ett vardagsrum eller arbetsrum eller kreativt rum eller vad det nu är. En öppen planlösning kanske.
Mm.
Och så är meditation. I det första, om du blir för fixerad och liksom likt en fluga som klibbar på dagg, så är hela din värld där, liksom. I den stunden hade jag kunnat vara liksom en lidande pappa som är drabbad av en omständighet som jag upplevde orättvis eller något sådant. Om det är mina möbler så är det mitt rum. Men i meditationen så öppnar du upp en hel sal inom dig. Och då sker någonting. Saker och ting rör på sig naturligt. Du klibbar inte längre fast. Och då är det väldigt svårt att definiera hela du skulle bestå av den här formen av negativitet. Liksom.
Mm.
Det är precis som att du lyfter dig. Inte över, utan det är snarare att du vidgar. Du vidgar vyn. Och du gör det samtidigt som du sitter väldigt centrerad och kan se allting. Så du kan liksom vistas i samma rum som det lidande som har orsakat det här tillståndet. Men du kan sitta lugnt med den och låta den vara. Liksom. Du kan nästan tilltala den. Säga liksom, hej oro, hej ångest. Liksom. Vi får vara här båda två. Liksom.
Mm.
Så. Och upplevelsen blir väldigt tydlig efter ett tag att saker skiftar. Liksom.
Mm.
Så det är nog det största jag har varit med om, tror jag. Men det har varit mer än tillräckligt för mig.
Ja, jag förstår det. Mm. Vilken gåva att ha liksom, ja, alltså varenda människa på jorden har ju tillgång till meditation, men vilken gåva att ge det till sig själv.
Ja.
Verkligen.
Mm. Mm. Och en annan sak också, det är kanske nästan varit ännu mer maxat, eller vad ska jag säga. Den är gjort meditationer på medkänsla. Att uppleva hur mycket kärlek man har inom sig. Och det tror jag också är för alla människor, vad vi än har gått igenom och hur mycket ilska och allt vi bär runt på och så. Så upplever jag att när man gör meditation på medkänsla så blir det liksom en ocean av kärlek. Och om du försöker framkalla någonting som skulle bryta det, alltså mindre schism eller någonting du har, någonting, så tycks det helt omöjligt att halka tillbaka i ilska. Liksom.
Mm.
Det känns totalt ointressant.
Mm.
Utan det är väldigt lätt i den stunden att istället önska den personen gott och förstå det perspektivet.
Mm. Ja, det är fint att meditera på medkänsla, kärlek.
Ja, jag tänker att det är viktigt för alla att känna att man har det i sig, för att vi kan bli så hårda och slutna. Och så.
Mm, verkligen.
Mm.
Jag har några upplevelser med meditation som jag inte riktigt... Det händer lite då och då, men inte alltid när jag mediterar. Men jag minns, framförallt var det väldigt tydligt när jag var uppe i Himalaya, norr om Rishikesh.
Ja, det var där. Ja, det var precis där jag var första... För mina första resor var där, precis väster om Rishikesh som Karma växte upp. Vid Dehradun.
Jag var, vad kan det vara, typ en halvtimme, 45 minuter norr om Rishikesh ungefär. Ja. Helt magiskt uppe bland bergen där. Helt magiskt ställe. Och då hade vi puja varje morgon. Gick upp vid, jag minns inte om det var 5.30 eller 6 där någonstans. Ja. Med lite, vi sjöng mantran och lite annat. Och sen var det meditation efter det. Och då satt vi oss längs med en flod som rann ut i Ganges, heter det? Precis. Ja, så Baby Ganga kallar de den här floden. Fick man sitta där och meditera. Och då var det fortfarande lite mörkt på morgonen när vi satt oss i meditation. Men det var som att så fort jag slöt ögonen så kom ljuset.
Mm, fint.
Och det var liksom verkligen som att jag slöt ögonen och liksom fokuserade på tredje ögat eller bara riktade blicken inåt. Och jag liksom flera gånger var tvungen, men jag kände bara att jag ville öppna ögonen för bara, är någon som typ lyser med ficklampa på mig eller kom solen upp så här? För att det blev så ljust i liksom, och jag upplevde att det några gånger händer ganska fort, att så fort jag hamnade i meditativt tillstånd så var det som att det blev nästan som ett vitt sken framför mig. Och jag minns att det hände nästan varje morgon jag var där. Jag tror mycket att det handlade om den miljön, men också att, liksom att ja, men den miljön hjälpte mig att komma till något sånt typ av tillstånd. Jag kan inte förklara exakt vad det var som hände eller så. Men det har hänt mig några gånger här hemma också. Att jag sitter hemma på mitt vardagsrumsgolv liksom en tidig morgon och plötsligt så blir det bara väldigt ljust. Återigen såg jag så här, men gick solen upp bara pang, eller var det någon som tände lampan? Men det är inte det, det är någonting annat. Jag vet inte, även varför jag berättar det här, kanske för att fråga dig om det är någonting. Jag vet inte, vad är det som händer när man får ett ljus?
Jag tror att du upplevde en väldigt, väldigt skarp närvaro i ögonblicket. Och det liksom brukar nästan beskrivas så att liksom de här distraherande tankarna och de här looparna och tankar vi är inne i hela tiden, som väldigt mycket utgår från ett subjekt. Alltså det refererar till en själv i världen i samband med andra människor och ting. Och det beskrivs ibland liksom som ett obscured, ett mörkare rum. Då. Men att använda mindfulness, det är liksom som en switch. Liksom. Du tänder en lampa och allt blir, du ser det klart plötsligt. Det är ju det som också gör meditation så icke-flummigt, tycker jag. Därför att alla som har varit på yoga till exempel vet ju, när vi gjort shavasana, man öppnar ögonen, så kan du få en känsla av att du är liksom, du ser allt, du hör allt, och det är som att du har vaknat från en dröm nästan. Och då menar jag liksom att hela dagen innan kanske har varit som en dröm, du har varit så vilsen i de här tankarnas labyrinter, så att när du då liksom har skalat bort, så är det nästan som att tända lampa i det mörkret. Så jag kan tänka mig att du upplevde en väldigt tydlig, skarp, vaken närvaro.
Det kan nog absolut vara det. För det där ljuset, det kommer ju inte när mina tankar är all over the place.
Nej.
Och jag har liksom, för det är ju oftare det är så när jag sätter mig i meditation. Att jag bara observerar att det är svårt och komma till den där liksom verkligen närvaron.
Blev den klurig för dig sen när du inte fick den under perioder? Den upplevelsen?
Ja, då? Precis. Inte, bra fråga. Inte klurig. Mer som att jag är tacksam att jag fick uppleva det. Och så här, det kommer säkert igen. Och så har det ju kommit lite då och då. Men jag kan nog, nu när vi har pratat med dig också, så att det händer verkligen när jag har tillgång till någon annan typ av närvaro. Som inte alltid är där. Verkligen så är det. Ja.
Jag tycker också det är intressant den upplevelsen, för att den visar också kvaliteten i meditation. Att meditation ska absolut vara avspänd och jämnmodig, lugn. Men den ska också vara klar. Eller vigilant, som man säger. Liksom uppväckt. Och den känslan får jag när du berättar om den upplevelsen, att det var liksom en klarhet. Det var ingen dåsig upplevelse att du var
exakt
abstrakt i drömmarnas värld eller mitt emellan, utan det är liksom att man känner en väldigt tydlighet i sitt sinne. Och det är viktigt att komma ihåg.
Precis, för meditation ska ju lämna dig, precis som yoga, mer klarsynt.
Absolut.
Det är som att du väcker dina sinnen med hjälp av yoga och meditation.
Precis.
Det är ju sällan, liksom målet med meditation Ibland hör jag och kan, alltså att man kan meditera för att komma ner i varv och typ lättare sova.
Mm.
Det kan jag också förstå. Jag använder det själv så många gånger också.
Mm.
Men samtidigt så är ju inte målet med meditation att somna.
Nej, det är inte.
Utan det är kanske snarare tvärtom, som
det
du sa.
Det är vakna upp, att se precis som Buddha, att han såg saker klart. Liksom. Mm. Att så här ligger det till. Liksom. Mm. Så här är verkligheten konstituerad.
Ja.
Och jag kan välja förhållningssätt till den verkligheten utifrån en ny position.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Men om vi ska gå in på lite mer praktiskt då. Jag tänker, jag ställer mig frågorna mycket för min egen del.
Ja.
Men också för många som lyssnar. För att jag har inte haft någon regelbunden meditations praktik. Jag vet hur givande det är. Men jag har liksom inte regelbundet. Jag har haft perioder där jag mediterat lite mer, men inte så varje dag flera månader i sträck. Så jag vill börja med att fråga dig. Alltså, hur får man in rutin och regelbundenhet över tid?
Mm. Den är ju jättesvår. Vi pratade om det lite innan vi började spela in. Att jag tror liksom att alla vi som undervisar det här, liksom, tänk om vi kunde knäcka den nöten. Liksom, hur man kan. Men jag tänker att man har alltid pratat om sangha till exempel inom buddhismen. Det vill säga gemenskap, en församling. Så jag tror det finns en jättestyrka. Jag tror jag själv till exempel går till en yogastudio där jag utövar sangha yoga med en massa andra människor i samma rum varje morgon. Det ger mig en väldig styrka, känner jag. Och det ger mig den där liksom, tapas, liksom, den här elden. Att jag liksom ska ta mig dit. Jag får någonting att det känns meningsfullt. Liksom, att gå upp, lämna sängen vid 17:15 och gå upp och göra det här. Liksom.
Mm.
Det är liksom, vi har ju liksom en inneboende lathet i oss. Liksom. Vi måste komma över. Där vi kan inse att tar jag mig igenom denna svårigheten, så kan det leda till något fint. Men när man vaknar tidigt så har man svårt att se det. Det finns ju bara en väg.
Jag tror dels att det är inneboende lathet.
Mm.
Men också att det är så lätt att prioritera bort meditation. För innan situationstecken, jag hinner inte meditera.
Ja, det tror jag också.
För att det finns så mycket annat att göra hela tiden.
Mm.
Och att liksom, man ser inte direkt liksom resultatet eller liksom det effektiviteten med att sätta sig ner stilla och bara observera sig själv, sina tankar, känslor och sin andning.
Mm.
Att det inte finns, man ger inte det plats, för att visst, jag kan sitta och meditera, men då är det ingen annan som betalar mina räkningar eller gör mitt jobb eller lagar maten eller hämtar barnen på skolan och så vidare.
Mm. Och så tror jag också att vi är väldigt så här fysiskt, eftersom vi i en kultur där utseende spelar stor roll. Och så att vi kanske prioriterar träningsformer där det ger ett yttre resultat.
Mm, det också.
Så därför tror jag yoga har fått så stort fäste och meditation har fått lite mindre fäste än så länge.
Mm.
Men, så jag tror gemenskapen är jätteviktig, tror jag. Att ha en struktur. Och den strukturen måste det ingå att du vet vad du gör, ska göra. Du har en teoretisk grundförståelse vad det här går ut på. Som exempelvis vi brukar säga när vi undervisar att du måste ha en intention. Varför vill du lära dig det här? Alltså om du går till gymmet så har du säkert tänkt på att jag vill ha starkare ben. Eller jag har en axelskada, jag vill läka eller något sånt här.
Mm.
Och det är samma meditation. Varför vill du detta? Det kan vara så enkelt som att du bara är nyfiken. Eller att du vill, som jag, stilla ett sinne som var kaos. Och den intentionen gör dig stark. Den bygger liksom också en willpower. När du tränar. Så jag tror att det. Och sen så måste du också. Kanske. göra den här lilla researchen. Vem vill du följa? Eller vem vill du lyssna på? Liksom? Det behöver inte vara, du behöver liksom inte ta det så hårt. Liksom. Men jag tror inte på tekniken att nu ska jag meditera och sätta mig och scrolla på YouTube och leta upp någon.
Det är typ jag.
Det är ju jättesvårt.
Ja,
det skulle inte hända att jag gjorde det.
Alltså, ja, det är så.
Nej. Hur ska man veta? Hur ska du kvalitetssäkra?
För det har hänt mig så många gånger att jag gjort det. Och så många gånger som jag bara... Ja, men, typ, jag vill ha en heart chakra guided meditation. För det är det jag känner för nu. Och bara scrollar. Och sen sätter på någon så bara, jag gillar inte den här rösten. Så byter jag och så sätter på den. Så bara, nej, det här var inte heller bra. Mm. Och sen har det gått en kvart.
Mm.
Och så har jag inte hamnat i meditationen. Mm. Ja.
Nej, det tror jag är jättevanligt. Och de gånger jag har gjort så upplever jag också det beteendet.
Mm.
Och då går det liksom stick i stäv mot vad meditationen är ute efter.
Yeah.
För att hjärnan vill hela tiden ta bort det som känns lite friktion och få mer av det som känns bra.
Mm.
Och då blir vår meditation att vi sitter och väljer så. Mm. Och till slut kanske det aldrig kommer finnas en som guidar precis så som du vill. Liksom.
Nej.
Så då är det ju mer att sitta igenom det. Jag tycker det är okej om man bestämmer sig. För jag gör denna idag. Liksom. Även om jag inte tycker om den så gör jag den.
Mm.
För då har du i alla fall liksom dedikerat din tid till det.
Men när du mediterar, då du har liksom tekniker så guidar du dig själv genom meditation oftast.
Ja, precis. Ja, exakt. Mm. Ja. Jag kan absolut ibland lyssna också på guidade. På till exempel min lärare när han håller, eller om jag vill bli inspirerad av mitt eget undervisande och så. Men jag föredrar att sitta tyst.
Mm. Har det alltid varit så?
Ja, jag är ju lärd så att säga.
Just det,
ja. Fanns ju inte något annat sätt att göra det på.
Nej, YouTube fanns inte när du började meditera.
Det fanns inte, och det fanns böcker såklart. Men det fanns inte heller så mycket guidad meditation. Det var inte riktigt den tiden.
Mm.
Den grupp jag tillhörde, då var det mer så att man reciterade texter och i texten så fanns instruktioner för vad du skulle till exempel visualisera och vilka mantra du skulle uttala och så.
Just det, ja. Så om man är nybörjare och ska guida sig själv genom meditation, vad skulle du säga, vad kan man börja, vad ska man fokusera på, hur ser en sån enkel praktik ut?
Det kan vara oerhört enkelt, och jag tänker att det kan vara liksom att du först liksom gör en andningsmedvetenhet och bara upplever ditt andetag naturligt i kroppen. Och då kanske du bara försöker känna var känner jag mitt andetag tydligast. Kanske i magen, kanske mellan revbenen, på ryggen eller vid näsborrarnas öppning. Och sen tar du ett beslut att nu ska följa andetaget när kroppen andas. Det är inte som en yogisk andning att du driver det, utan kroppen andas själv. Och så försöker du följa andetaget. Och kanske varje gång kroppen andas in så räknar du ett. Och när den andas ut räknar du ett. Nästa gång in, två. Och tycker du det är svårt med de här glappen så kan du också räkna hela tiden. Ett, två, två, två. Och så gör du det upp till förslagsvis sju kanske. Och sen börjar du om igen. Så kan du göra några sådana cykler. Och varför jag säger sju är för att hålla borta prestationen. Jag sa det en gång att vi skulle räkna, då fick jag fråga direkt när det var frågestund efter på klassen jag hade hållit, hur långt kommer du?
Mm.
Det är liksom där vi vill veta.
Det är som man vill tävla, ja, vem kommer längst?
Så jag sa såklart inte det. Det vet jag inte heller för den delen. Men det är så typiskt, va? Vi hela tiden vill hitta något nytt.
Mm.
Man kommer till meditation och så anammar man samma teknik, samma misstag man gjort i vanliga livet, det är det som har tagit dig dit. Ska du då sitta och tävla med mig då, eller med dig själv, eller ska du bli bäst i gruppen? Det är samma beteenden som går igen.
Mm.
Och det finns i yogan också. Om man vill ägna sig åt det så är det bara att fortsätta. Liksom.
Mm.
Så att jag tror att teknik, enkel teknik som detta, och sen också förstå enormt mycket självmedkänsla i början. Därför att du kommer inte att komma till sju första gången. Och det är ganska... sinnet blir väldigt högljutt när du tittar inåt.
Exakt, för det jag har ju provat det också, att meditera liksom och räkna mina andetag och se liksom hur långt jag kommer. Och vissa dagar kommer jag typ tre och sen är mina tankar någon annanstans. Ja, och då har jag ibland blivit lite irriterad, så här, på mig själv, så här, vad håller jag på med, varför kan jag inte? Men många gånger idag landar det så här, okej, men intressant. Jag är liksom inte, jag verkar inte vara så närvarande just nu. Så vi börjar om. Vi tar ett djupt antag och börjar om. För att jag kommer till tre de dagarna tror jag är värdefullt för mig. Att bara ha liksom tre närvarande andetag. För uppenbarligen så behöver jag ju det. Och kommer jag sen till 4-5 så det är också bra. Och andra dagar kan jag komma till 7 flera gånger om. Och det är lugnt. Men det är, jag upplever att det är väldigt intressant att meditera. Just för att man blir så nära sig själv och sina tankar. Och för så, alltså, har du en dag eller flera dagar du inte sitter i meditation. Eller så är det för mig i alla fall. Så är det, jag är såklart inte lika medveten om vad det är som rör sig i huvudet. Och framförallt hur fort det går. Jag tror att det blir väldigt tydligt för mig när jag sätter mig i meditation. Det blir så klart för mig, liksom, hur är min sinnesstämning egentligen och hur mår jag på insidan?
Du sa något väldigt intressant också, för att du sa att du, när du kommer av räkningen, du sa nästan att du ser på det med nyfikenhet eller med glädje, nästan att du har upptäckt. Och det där är jätteintressant, för det är där vi begår ett misstag när vi ser meditationen bara som en rak linje. Nästan alla meditationslärare pratar om just det här att du tappar fokus, och sen har vi den här metakognitionen, att du upptäcker att oj, jag gör inte det jag ombad mitt sinne att göra. Och då kan vi straffa oss själva och vi kan säga hur superusla vi är på att meditera. Men vi kan också som du säga så, det var bra, jag upptäckte det i alla fall.
Mm.
Och sen lyfter du tillbaka. Det är meditation i början.
Mm.
Glöm den där linjen, du kommer inte komma till 7. Men upptäck vad som händer när du kommer av dig. Du upptäcker det. Och hur du leder det tillbaka.
Mm.
Det är som att uppfostra en hundvalp. Som inte vill sitta. Som bara springer iväg hela tiden. Men du måste göra om det. Du kan inte, kan inte spöa upp hundvalpen. Det funkar liksom inte.
Precis.
Och där kommer du höra ditt inre tilltal till dig själv.
Mm.
Om du väljer att fly. Och säga att det här är värdelöst. Det gick inte med en gång. Varför skulle du gå med en gång? Du gör ingen träning.
Mm.
Eller så straffar du dig själv, eller så hittar du något annat kryphål.
Mm. Mm.
Kanske fel på läraren, kanske fel på YouTube-rösten. Ja, så du byter istället.
Precis. Ja, och så blev det ingenting av det.
Exakt. Ja. Men det är där meditationen är.
Ja, verkligen.
Resiliensen.
Mm. Så bra, om jag ska sammanfatta lite då. Bra att börja hitta en intention, sitt eget varför. Bra att hitta ett sammanhang. Det kan bidra.
Det kan
jag verkligen se.
Det finns så mycket online-communities och sådär man kan tillhöra.
Exakt, för du berättade att du går iväg till en yogastudio varje morgon. Det låter ju fantastiskt, men det är kanske inte alla som har möjlighet eller har tillgång till en yogastudio så nära. Så det måste ju, jag tänker att det måste finnas jättemycket online.
Jättemycket.
Idag.
Jättemycket.
Som man säger, då tänker jag att live meditationer
kanske. Det är nog det vi får skilja när vi pratar community, att det är inte inspelat, utan
men exakt.
Exempelvis så kanske det ges utrymme efteråt att du får dela, vad upplevde du?
Mm.
Och så får du säga det.
Jag tänker också att det är lättare att ta sig till ett sånt live-sammanhang även om det är hemma, när man vet att det är live istället för att sätta på en inspelning, för då är det lätt att skjuta på det eller hoppa över det också.
Ja, och jag har också varit med på några sådana där den lärare den gången var väldigt hård med att alla har kamerorna på, annars så får ni inte vara kvar. Liksom. Mm. Han vill se att alla mediterar.
Exakt.
Och det tror jag det är det som är grejen. Du behöver en mjuk klappa axeln.
Mm.
Att nu gör vi detta.
Mm. Just det. Så. Och sen hitta då antingen en lärare eller en teknik eller några tekniker som du gillar och liksom håll dig till det. Så att det inte blir det här scrollandet på YouTube.
Jag tillåter dig att scrolla ett tag. Om det är dagar, veckor, scrolla på. Men när du väl hittar någon så håll dig en stund till det. Och det kan ju också vara sådär, det får jag jättemycket frågor om på Instagram till exempel. Vem ska jag lyssna på eller vad ska jag lyssna på? Och det är klart att om det är på svenska så kanske de lyssnar på vår podd till exempel. Men om det är på engelska då brukar jag alltid skicka länkar, rekommendera lärare som jag tycker om. Och jag tycker just den här curate-grejen är jättevärdefull. Precis, du vet, när man var ung och man fick så här blandband av en större kompis.
Just
man
det.
Bara, det här var musik.
Just det.
Istället för att virra runt och leta. Liksom.
Ja, fint. Vi kanske kan lägga in någon av dina rekommendationer i avsnittsbeskrivningen.
Jättegärna. Ja. Jag delar mina gärna.
Ja. Och så eran podd, About Yoga.
Precis.
Eller hur?
Mm.
Ja. Och så guidade meditationer.
Guidade meditationer, ja.
Mm.
enkelt.
Mm. Och som du sa också, att ta med sig en stor dos medkänsla när man sätter sig och mediterar. Och framförallt om man är ny, att inte så här förvänta sig att man kan det på en gång. Ingen kan någonting första gången om man är ny inför det.
Nej. Du, vad är det jag har skrivit i min bok? Du måste börja för att kunna, inte kunna för att börja.
Exakt.
Så.
Ja.
Och där tänker jag så här,
vilket är så logiskt, men ibland, ja, ibland snubblar vi på det där och tror att vi måste kunna för att börja.
Jag vet inte varför yoga och meditation har hamnat i det facket. Det bekymrar mig lite ibland. Men för jag tänker så här, om vi säger att du och jag skulle börja intressera oss för att laga kinesisk mat. Det är fullständigt rimligt i dessa tider. Liksom finns kokböcker. Vi hade ju aldrig tänkt att jag bara gör en femstjärnig rätt med en gång. Nej. Utan du har ju tänkt att man får testa sig fram. Liksom. Och du, första gången blev såsen lite si och så. Och andra gången blev grönsakerna till. Men vi har tålamod på något sätt.
Mm.
Men här känner vi liksom att det ska bara sitta som en smäck med en gång. Annars är det inget att ha. Liksom. Mm. Och därför tror jag att man måste fästa. Man måste bli, se de små tingens gud. Se de små nyanserna. Och liksom hitta entusiasmen i små framgångar. Precis som jag gjorde i mitt kaos i inre, så kände jag att det var någonting som blev väldigt, väldigt stilla. Och det liksom katalyserade att jag ville fortsätta.
Precis. Det blev liksom, det väckte ditt varför.
Ja, det väckte mitt varför. Det räckte liksom. Men den...
Den effekten.
Ja.
Ja, jag förstår det. Förstår det. Och vad skulle du säga då? Hur länge, hur ofta och när?
Men då tycker jag man kan luta sig mot forskning. Och det är bara att googla fram. Liksom då. Men låt säga att du mediterar kanske 5-10 minuter. Och i början, försök hellre göra 5-10 minuter ett par tre gånger i veckan. Än en gång en timme eller så.
Mm.
Det tror jag är mycket, mycket bättre. Så hög frekvens som möjligt. Mycket eller kortare mikromeditationer.
Mm.
Och sen gör det enkelt för dig. Meditera ingen asketisk övning. Du måste inte kunna sitta på golvet med benen i kors. Du kan sitta på en helt vanlig stol, vilket jag själv gör ofta när jag känner för det. Jag tycker det är väldigt härligt att få fötterna grundade i golvet när jag mediterar, när jag känner mig lite yvig och så. Så enda du ska undvika, det är liksom att använda din säng som meditationsplats, för att då kanske du bara blir en lång napp.
Ja.
Kanske bli expert på att nappa, men det är ju också
ja, men exakt. Ja, men bra. Inom Ayurveda så pratar man också mycket om vikten av att smälta saker. Och man pratar ju jättemycket om din agni, som är din inre matsmältningseld.
Mm.
Och att den är så central för hela din hälsa och för att du ska vara i balans och vara vital och ha energi och må bra och frisk. Din agni är super central. Men man pratar också mycket om hur viktigt det är att smälta sinnesintryck, tankar och känslor. Och det var första gången jag kom i kontakt med Ayurveda som jag hörde liksom den typen av vokabulär eller prata om det på det sättet. Liksom att vikten av att smälta allt som du tar in. Allt som du tar in behöver du smälta. Och där tänker jag också att meditation är ju fantastiskt för att hjälpa oss att smälta alla upplevelser vi är med om.
Ja.
Och om du inte tar dig tid för det så kommer det också skapa obalans inom dig, enligt Ayurveda.
Mm. Ja, det låter väldigt rimligt.
Ja, men eller hur?
Ja.
Eller hur?
Ja.
Mm.
Men jag tror att om du känner ett kall, att du tror att meditation kan vara något för dig, så ge det lite tid. Och framförallt kom ihåg vad både du och jag har sagt här, att var inte för hård mot dig själv. Och se det mer på ett lekfullt sätt. Det är ingenting du ska liksom lyckas eller misslyckas med. Jag har jättemånga meditationer fortfarande där det kan vara ganska rörigt för mig och det tar lite tid att navigera. Kan helt bero på vad jag har varit med om under dagen. Men det enda jag vet som jag lärt mig över tid är att bli kvar, sitta kvar. Då kommer jag att komma djupare.
Mm.
Så ibland så kanske det bara handlar, vi säger att du satt din klocka på 5 minuter du ska meditera, eller en guidning är i 5 minuter. Det är kanske bara de sista sekunderna du känner det där.
Just det.
Men det, du måste sitta 4:50 för att få de där 10 sista liksom. De kommer inte att komma annars.
det har jag också upplevt. Verkligen att det ibland, eller att det tar olika lång tid för mig att hamna i någon typ av meditativ tillstånd. Och nu blir också, om du skulle beskriva meditativ tillstånd, liksom, hur upplever du det? När vet du att du har nått det och hamnat där?
Jag upplever det med märkelse att allt runt mig känns väldigt stilla. Och även inuti mig känns det väldigt stilla. Det känns absolut inte nedstängt. Det känns inte fritt från rörelse av tankar, känslor och kroppsförnimmelser. Men de har flyttat ut i kulissen. De är långt bort. Och jag har satt mig i en position där jag inte behöver liksom fastna. Så fort det rör sig i kulissen behöver jag liksom inte titta ut dit. Och sen samtidigt så gör det mina sinnen väldigt starka. Så att till exempel om jag skulle flytta min närvaro i den stunden till olika ljud i rummet till exempel, så känns det nästan som att jag liksom kan placera min närvaro på ett ljud. Så kan jag liksom vila den där och sen kan jag flytta det till en annan. Så allting blir väldigt skarpt och nyanserat. Så man kommer tillbaka till det där liksom att avslappnat och icke-selektivt i bemärkelsen att du inte liksom bara letar efter de goda upplevelserna. För det kan också vara skuggigt såklart. Och sen så att vaket, vigilant, det är det. Du sitter i ett stort rum och där finns hela din historik. Allt det som bygger det raster som du ser verkligheten igenom. Allt det är där, men du kommer bortom det.
Precis.
Jag vet inte vad det var svar på. Men
absolut. För mig är det också så att när jag upplever ett meditativt tillstånd så är det som att det blir enklast förklaring är att det blir lite lugnare inombords.
Ja.
Och att det är väldigt skönt. Lugnare utan att det blir trött. Som
precis,
du sa också.
Det är fint uttryckt.
Lugnare och samtidigt liksom mer lugn och vaken samtidigt skulle man kunna säga. Då.
Ja, det är bra. Mm. Lugn och vaken. Det är bra tycker jag. Det är en bra sammanfattning av meditativa tillståndet. Och också med tillägg av, för att jag tycker alltid man ska få in det där compassion, loving kindness. Alltså att du öppnar upp den här grundläggande kärleken inom dig.
Mm.
Och det bästa jag kan beskriva det på när man kommer i kontakt med den, det är liksom att du blir förälskad. Det är som att du är förälskad, men du är inte förälskad bara en person eller en sak. Utan du bara känner tillståndet av att du är väldigt förälskad i ögonblicket och innehållsrikedomen i livet.
Just det.
Så nyanserna i livet.
Ja, väldigt fint. Verkligen. Tack snälla för det här samtalet.
Tack själv. Tack själv.
Det har varit jättefint att få höra dina stories och givande att höra liksom hur man kan använda det här i praktiken för att, och vad det kan ge en och vad det gett dig.
Jag hoppas det kan entusiasmera och liksom kolla in tips på Instagram och hemsidor som där vi sprider. Liksom, om det kan vara till någon hjälp och försök hitta det som du som lyssnar liksom, som du går igång på liksom. Inte det som jag har sagt att du går igång på någon annan, utan du måste testa och känna liksom. Men när du väl hittade så kör. Gör jobbet.
Superbra. Bara de orden inspirerar mig mycket, så jag hoppas att det inspirerar er som lyssnar också.
Ja,
toppen. Tack snälla.
Tack så jättemycket. Tack.